Okej, vi säger välkomna till det 140:e avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som spelas in i Malmö musikstudio och görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm. Övriga mellanprofiler här som gör veckans avsnitt är Jonathan Unge och Moa Lundqvist. Hej.
Hejsan.
Tjenare.
Ja, hörni, det har varit ett himla hallå. Oj, 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 vilken vecka.
Ja, vad har hänt någonting?
Ja, en sa hallå där, så sa någon annan nej, nej, nej. Och man bara, usch, och så,
okay.
Och så vidare.
Då var det fotoställning.
Sen blev allt svart. Nej, men vänta, jag börjar om här.
Jag ser inte så starkt.
Ja, jag är indragen i vad det här nu är.
Ja, men det är ett himla tjafs om brottsligheten nu.
Mm. Mm, ja, det är mycket snack om detta.
Om den är så farlig eller inte.
Ja,
exakt. Har den ökat? Har den inte gjort det?
Socialdemokraterna för ett tvåfrontskrig där dels alla politiska utspel går ut på att nu jävlar ska det bli hårdare tag mot brottsligheten. Sen får man parallellt med det en internationell PR-kampanj som går ut på att alla som säger att det finns brottslighet i Sverige är lögnare.
Mm. Mm. I Wall Street Journal är allting bra. I Sydsvenskan är det åt helvete.
Ja, och det pratade jag om förra veckan också då. Att det var efter Trumps attack på Sverige och sen den här Wall Street Journal-artikeln av Sverigedemokraterna så har det nästan rått ett undantagstillstånd. Det har varit krigslagar. Det känns som att leva i London under blitzen. Livet under attack från en främmande makt. En tid av prövning men också en fin tid av gemenskap som vi kan berätta om för våra barnbarn.
Just det.
Då vi lade alla meningsskiljaktigheter åt sidan.
Mm. Under bråket om brottsstatistiken så var det som att vi kom närmare varandra.
Vi slöt upp bakom fosterlandet och bara gemensamt delade videoklipp från UD som på engelska pedagogiskt förklarade att det inte går att dra slutsatser av uppgången i svensk sexualbrottsstatistik på grund av att definitionen av våldtäkt breddats och skiljer sig från land till land.
Aldrig har ens orgasmer varit så starka som under brottsstatistikbråket.
Alltså, livet har känts på riktigt för första gången. Den här meningslösheten man känner i senmoderniteten. Mm. Vad är mitt syfte med att vara här? Den känslan har man inte haft nu. För att det har funnits en tydlig riktning.
Till och med vatten som har gått.
Men förutom det här då, internationella kampen vi för, så är det också den här då, för sossarna så är det här hårdare tagen som de flaggar för. Hur ska de genomföras rent praktiskt? Oppositionen kämpar med att försöka vara ännu hårdare.
Jajabus.
Det har varit många dynamiska debatter mellan sossar och borgare när de står och skriker, vi ska ha fler poliser. Nej, vi ska ha fler poliser.
Mer fängelse. Mer fängelse.
Det är synd att kidsen i Rinkeby inte håller koll på Wall Street Journal, för då skulle de inte ha så jävla dålig timing hela tiden.
Nej, nej, exakt. Det kanske är, ja precis. Det är då det bästa sättet att bekämpa det här. Att dela ut flygblad med Wall Street Journal-artikeln i Rinkeby så att de också förstår att det är större saker på spel nu. Mm. Nej, men det är, regeringen har ju desarmerat all potentiell kritik från oppositionen genom att bara hålla med. Mm. Att om de alla hårdare tag så säger de, vi synar det. Mm. Vi kanske till och med höjer. Jag hörde i Studio 1 en debatt apropå det här Rinkeby-upploppet häromveckan. Mm. Mellan inrikesminister Anders Ygeman och Kristdemokraternas rättspolitiska talsperson Andreas Karlsson. Det är något att ha på visitkortet. Och,
varför han?
Andreas Karlsson. Mm. Vem tror du att det är?
Vad ser du framför dig?
Jag ska inte säga något mer. Men, han är Alcazar.
Ja, nej, han heter Andreas Lundstedt. Just du tänker på Idol-juryn.
Ja, ja.
Du menar med varför han och inte Laila Bagge? Okej, okay. Jag, men där i den här debatten försökte då KD-killen övermanna Ygeman.
Mm.
Ygeman. Han försökte övertrumfa honom då, genom, på ett annat sätt än att bara skrika fler poliser, för det funkar inte. Då svarar bara Ygeman fler poliser, men han sa istället fler coola grejer till polisen.
Mm-hmm. En sak som vi har föreslagit är också bättre utrustning. Det handlar
vad menar du då med bättre utrustning?
Både bättre skyddsutrustning, men också fler alternativa vapen.
Mm,
just det, alltså det tasers och sådana här att man skjuter skum.
För att bekämpa alternativa fakta om Sverige behövs alternativa vapen. Åh gud, vad dåligt. Men ja, precis, du undrar vad han menar. Vi kan höra på det. Med alternativa vapen menar Karlsson att polisen behöver fler alternativ. Alternativ som har mer våldspotential än en batong, men inte så mycket som en skarpladdad pistol.
Mm, okay.
Okay.
Exempel.
Svärd.
Exempel.
Machete.
Vill ni gissa mer eller ska jag spela upp facit?
Vad alla behöver är en morgonstjärna.
Morgonstjärna.
Det heter nog det, de här liksom spikkloten som är på en kedja.
Jaha, okej. Okay. Mm. Alla vapen från filmen Gladiator. Svenska polisen har.
En treudd och ett fisknät. Måste alla poliser ha. Då kan man hålla buset på avstånd samtidigt som man fångar dem.
Smart.
Skulle se kidsen springa i ett fisknät.
Mm, precis, och att polisen ska vara klädd så också då. Ja. Att man så här kommer med bar överkropp och en byxa. Då är det bara så här, en skinnbyxa som bara är på ena benet typ.
Bara ena bröstvårten ska synas. Den andra ska vara skyddad av metall.
Och någon så här liksom skräckmask som man har på, utav stål. Exempel på alternativa vapen Kristdemokraterna efterfrågar är...
Exempelvis använda gummikulor, distansbatonger finns också i andra länder. Vattenkanoner kan användas i vissa sammanhang för att skingra stora skaror vid upploppsliknande situationer. Elpistoler.
Och det hade väl varit bra om polisen hade alternativ till skarpladdad pistol. Mm. Då hade kanske Olof Palme levt idag.
Bra det.
Ja, jag var tvungen att fundera vad du egentligen menar, men nu förstår jag.
Statsministern har blivit tejsad, hade på med
ja, men då för att de inte hade de här alternativen. Polisen ville bara skingra folkmassan Olof och Lisbeth Palme. Men i och med att de inte hade vattenkanoner var de tvungna att göra det med skarpladdad pistol. Så blev det. Nej, men du vet. Ni kan kolla, den ligger på SVT Play igen, den här Pilgrims-tv-serien av Leif GW. Förklarar han.
Bra.
Får ni bakgrunden till varför det här skämtet var helt sant. Mm. Eller byggde på helt sanna premisser.
Bra.
100% sanning. Mm. Men lyckas KD-killen här då distansera sig från Ygeman genom att vara ännu hårdare? Kan det bli så här nu att det skapas en verklig konfliktyta mellan Socialdemokraterna och borgarna? Att utkristalliseras två tydliga alternativ som vi kan rösta på 2018 för och emot gummikulor? Vad säger Ygeman? Är han för de här alternativa vapnen? Ja, han är för dem.
Okay.
Om polisen vill ha dem.
Det ska avgöras av polisen och inte av riksdag eller regering. För det är polisens taktiska överväganden och deras arbetssituation som ska vara vägledande för vilken material de ska ha. Mm. Det är ingen ifrån polisen som har efterfrågat gummikulor, vattenkanon, eldkastare eller något sånt.
Ingen från polisen har efterfrågat eldkastare.
Nej.
Som tur är. För det är allt de behöver göra. Fråga efter det.
Då köper Anders Ygeman.
Vad är en distansbatong?
Det undrar jag också.
Det är en sån här jättestor, upplösbar batong som man kan vinna på Tivoli.
Ja.
Ja, jag har inte kollat upp det. Men man tänker bara att det är en kanske lite längre batong som det blir hårdare slag med. Ja, men Ygeman säger att det är helt och hållet polisen som äger frågan om vilka vapen de vill ha.
Så om polisen gick ut och önskade detta, Anders Ygeman, så skulle
då skulle absolut, för i grunden kan polisen köpa alla de här sakerna.
Så om polisen vill ha eldkastare, då kommer Ygeman ge dem det. Och här tycker jag att man kan säga att Ygeman verkligen gör en chockhöjning i det här budandet om vem som är bäst på hårda tag. Han är redo att sätta in eldkastare mot buset.
Jag tar din distansbatong och höjer med eldkastare.
Ygeman är beredd att invadera Rinkeby som amerikanerna invaderade Okinawa. Mm. Det är fanatiker vi har att göra med. De är bortom räddning, de kommer aldrig upp. Man får gå från grotta till grotta och bränna dem levande. Jag fattar inte vad han sa eldkastare.
Nej, men det trodde jag att han... Det var jättekonstigt, för det känns som att han ville sätta dit Andreas Karlsson.
Ja, han ville driva lite med honom.
Ja, men han var ju samtidigt för elpistol till exempel.
Ja,
men...
Jag tror han tänkte två saker. Han tänkte, jag ska säga att de ska få allt det här, alltså samtidigt vill jag sätta dit dig. Blir det fel så följer han på sitt eget grepp.
Det blir, man kan inte hålla med och raljera över vad den andra säger.
Nej, det blir för oklart.
Det blir jättekonstigt. Du ska hålla med det här sjuka, han säger.
Ja. Jag ska prata lite mer om det här sen. Det är ju Brå, heter de, Brottsförebyggande rådet. De har släppt sin rapport om brottsutvecklingen i Sverige.
Eller BRA, som de heter i Fox News.
Vad ska ni prata om?
Jag ska tala om en ny spännande studie och ett spännande lopp.
Wow.
Mm-hmm.
Jag ska prata om Elisabeth Svantesson och Moderaterna och bär.
Bra, tre nyckelord. Åh gud, ännu en sån här misslyckad puff. Men
spännande studie, spännande lopp.
Bär? Det var väl inte en dålig puff.
Det är alltså bär i pluralis.
Ja.
Gud. Nej, men du får... jag vet inte, förlåt. Jag blev så trött bara. Jättebra.
Ja.
Då får du prata om en av de här sakerna efter den här stingen, Jonathan.
Kul med. P1-programmet Studio 1 är inte bara i radio, okay, utan det lyssnar även på radio.
Asså?
Är inte det sant, Studio 1?
Det gjorde vi. Vi hörde Vetenskapsradion och där kunde vi höra om en ny studie vid Helsingfors universitet som visar att långa psykoterapier på sikt kan vara kostnadseffektivare än korttidsterapi vid behandling av komplicerade former av ångest och depression.
Det jag sa var sant och jag fick medhåll direkt.
Mm.
Och det de lyssnat på handlade alltså om en studie rörandes hur kostnadseffektivt och bara hur effektivt det är med långa kontra korta terapier.
Mm.
Och den här studien visade att i det långa loppet är långa terapier mer effektiva.
Mm-hmm.
Vilket går stick i stäv med den gängse synen på vilken terapilängd som är bäst.
Jaha, är det att det är kort är bra?
Kort är bra. Okay. Speciellt Socialstyrelsen ser på det hela på det sättet.
Mm. Det är en stark trend i Sverige de senaste åren. Att man har korta KBT-behandlingar hellre än...
Helt dominerande skulle jag säga. Den som blev inbjuden av Studio 1 för att svara på dessa frågor rörande studien var Rolf Holmqvist, professor i klinisk psykologi. Och han fick bland annat svara på denna fråga.
Jag tänker, hur många har tid med så mycket behandling?
Nej, just det.
Ja, vad en raljant fråga. Ja, den som tar sig tid
är
väl svaret på den frågan.
Det är som att använda tandtråd.
Ja. Nej, det är det inte. Vad menar du? Det tar den tid
att ta sig tid att göra det, för det är en bra grej.
Det tar den tid det tar om man vill att det ska bli bra, eller hur? Ingen säger väl till en gravid 9 månader. Vem har tid med det? Eftersom svaret blir ja, den som vill ha ett färdigvuxet foster.
Ja.
Eller hur? Håller med mig?
Ja, jag är med.
Jag har ingen dålig liknelse.
Nej, fast det var lite onödig efter tandtråds smashen.
Det är sant.
Det blev lite överflöd.
Gud. Sen, nu är jag trött.
Sen, tycker du det här trött? Ja, jag bara övermannar. Som en sån slägga i huvudet. Ja, som bara kommer över ibland.
När man är i den här studion. Sen fick Rolf såklart också denna fråga.
Det här med terapi handlar ju ibland också om pengar. Hur mycket man har råd med. Men i det här fallet så har... Ja. Så har inte det spelat någon roll, eller?
Jo, det är klart att det kostar mer att gå fler timmar i terapi.
Tråkig ton i den här frågan. Ja, det kostar såklart mer.
Ja.
Men å andra sidan så funkar det.
Just det.
Och det borde ju vara den enda frågan. Funkar det? För ingen frågar väl en gravid om det inte vore billigare att förlösa barnet efter 3 månader. För svaret är ju, det är billigare. Men det funkar inte.
Ja.
Tycker om den släggen.
Ja.
Det var ganska stark.
Försök få in tante då där.
Ja.
Men det fina med denna studie är att den visar följande.
Och den långa terapin visar sig ge mer stabila resultat. Till exempel, inte bara när det gäller symptomen utan också när det gäller sånt som att man kan gå tillbaka till arbete. Som ju är en viktig indikator.
Bättre resultat och mer kostnadseffektivt. Mm. Win-win. Double jam, om det uttrycket finns.
Yeah.
Ja, långa terapiformer spör skiten i korta terapiformer eftersom de är mer kostnadseffektiva och ger bättre resultat. Framförallt så håller de i sig resultaten. Men framförallt så är det bästa med den här studien det här.
Det är väldigt få studier som görs på långa terapier, så det här är en nästan unik.
Och det här handlar om
väldigt imponerande studier, och vi har nästan inga studier på den typen av långa terapier.
Det bästa med denna studie om långa terapier är att det är en studie om långa terapier.
Mm.
För sen flera år tillbaka så är det bara KBT som gäller. Och det beror bland annat på att KBT, till skillnad från långa psykodynamiska terapier, har så himla mycket data att visa upp.
Ja, exakt.
De kan visa upp data. Kolla på vår data, säger KBT. De här KBT-fanatikerna. Se här på all vår data. Medan psykodynamikerna inte haft någon data att visa upp.
Nej.
Ett, för jag tror att psykodynamikerna är lite för fina för att göra studier av sin egen terapiform. Samt att det är mycket lättare att samla data på något som bara tar några veckor än något som tar flera år.
Men det här är ju en sån typisk som kanske såna vänstersociologer som Habermas och såna pratar om. Problemet med det instrumentella tänkandet.
Just
och att det mät, allt måste vara mätbart, annars finns det inte.
Habermas, och, är det kommunisten i Slovenien?
Nej, det är en tysk...
Ja, det är Habermas, han som dog precis. Oh, fan, vi älskar
nej,
Habermas.
Nej, du tänker på Bauman, tror jag. Skitsamma.
Ja, då är det Bauman jag gillar. Så kan redan dö. Och därför då så rekommenderar ju Socialstyrelsen nästan endast KBT.
Mm.
För att här kan, då kan de säga, det finns data som visar att KBT är mycket bättre. Och det jag gör nu är att det går typ inte att få högkostnadsskydd för någon annan terapiform än KBT.
Mm.
Och är det då bara detta med data? För det är väl klart att Socialstyrelsen föredrar en terapi som tar några veckor istället för en som tar år. Eftersom det, den som tar några veckor är ju så himla mycket billigare.
Mm.
Men man borde bli lite misstänksam mot KBT när den presenterar sig som en form av terapi som kan behandla allt från fobier, ångest, tvångshandlingar till depression och allt detta på bara några veckor.
Ja.
Till ett väldigt billigt pris.
Ja, det låter typiskt.
Det låter väl väldigt bra.
Ja.
Nästan lite för bra för att vara sant.
Ja.
En normalfuntad människa hör ju att det här är en scam.
Ja.
KBT är scam.
Oj.
Ett Nigeria-brev, om du så vill. Det är för bra för att vara sant. Mm. Det ser vem som helst, förutom Socialstyrelsen. Socialstyrelsen sitter i detta nu och för över skattepengar till en prins i Nigerias konto. Samtidigt som de beställer penisförstoringspiller och såna här vattenvirvlare som gör att det blir bättre vatten. Nu, precis exakt nu, så har Socialstyrelsen beställt 500 000 nicer dicer plus för att drastiskt dra ner på vår grönsaksskärartid. De klickar på varje länk i mail de fått från SAB. Och de funderar på att byta ut bromsmedicinen mot ligger med oskuld. Hör upp! Socialstyrelsen, er dator har inte fått virus och ni behöver inte registrera er hos bolagsupplysningen. Vilka dumhuven. Skrattretande. Det är klart att KBT inte funkar. Det hör man ju.
Nej, precis.
För även om KBT kan visa upp att de funkar så är det så att de inte verkar funka så länge. Så en person som går i KBT tycker att det funkar men måste sedan göra det flera gånger för det funkar bara ett tag.
Mm-hmm.
Så är det med KBT och det är bara så det är. Sen är ju KBT inte bara dåligt, vilket ju också Rolf Holmqvist mycket riktigt påpekar.
Att det visar sig att det är vissa typer av patienter som har mer nytta av den här långa terapin. Och det är ju den viktiga saken. När vi, i Sverige har vi ju nu en diskussion om nya riktlinjer för depression av ångest och depression. Och där är det som att man talar om terapiformer för alla patienter istället för att tänka att vissa terapiformer passar för vissa patienter, andra för andra patienter.
Socialstyrelsen vill liksom att ha en terapiform som passar alla, men så funkar inte terapiformer. Olika former passar olika människor. KBT funkar till exempel väldigt bra på dumma människor. Om du vet med dig att du inte är den vassaste kniven i lådan samt väldigt jag-svag, då är KBT-grejen för dig.
Då behöver du bara några enkla övningar och så kommer du vara glad med det hela livet.
Du behöver övningen, tänk inte på det. Det är liksom all den analys du behöver av ditt problem. Och så måste ju Socialstyrelsen förstå att det finns folk och sen finns det lite dummare folk och de behöver olika terapiformer. Så är det och det går inte att säga någonting emot.
Oj.
Men det är, jag hörde en kvinna i den här debatten som kanske var någon slags psykolog. Det var inte viktigt att hon var en kvinna. Men jag kommer ihåg att jag hörde det någon på P1 att hon pratade om det här att det här är ett utslag av svenska folkets puritanska och idealistiska läggning.
Mm-hmm.
Att det är omöjligt att ha två tankar i huvudet samtidigt. Att det måste antingen vara bara psykodynamisk eller bara KBT.
Just
och att det svänger fram och tillbaka
i sådana
gästa starka pendlar. Nej, men så är det med allting i svenska samhället. Ja. Att man går från den minst liksom avreglerade skolan till den mest avreglerade på ett halvår.
Ja.
För att man har bara en sån stark puritansk idealistisk läggning. Att vi måste hitta sanningen och så ska vi göra den fullt ut.
Rolf stack egentligen inte så mycket skit om KBT. Det var egentligen bara jag som gjorde. Men han menar ju att det handlar egentligen bara om längden. Att det kanske är så att KBT är jätteeffektivt men man kanske ska även gå i KBT lite fler gånger än fem gånger.
Mm. Just det.
Ja, för det är väldigt kort.
Eller 10 då.
Men det är väl mycket där att man ska kunna presentera data, att man ska mäta något som inte är så jävla lätt att mäta. Men har någon satt upp en tabell där de mäter det här, alltså, då vinner de upphandlingen.
Mm. Sen så ska jag också säga att ingen av de här formerna egentligen funkar så speciellt bra.
Har du en egen?
Nej.
Du heller vill sälja in nu.
Nej, men bara att, de funkar inte speciellt bra.
Att om, det funkar inte så bra att få folk som mår dåligt och sluta må dåligt.
Nej.
Det är svårt.
Ja, det är supersvårt. Mm. Jag har hört att någon som säger att det funkar 50% ungefär kanske.
Men det,
ja. Du slänger mig med data här, men det är bara att lita på mig. Alltså det som är viktigast har jag hört, det är att terapeuten tror på den terapiformen den har och att patienten tror på den terapiformen som den går till. Mm-hmm. Så om bara två personer är galna så funkar det bättre.
Då blir det bra.
Mm. Ja, och då spelar det inte så stor roll. Egentligen vilken det är.
Men för jag kommer ihåg att jag fick via högkostnadsskydd och bara blev remitterad utav landstinget.
Till vilken form då?
Ja, men, alltså, det var bara KBT, men jag valde liksom en farbror från en lång lista och så sa han att det här är inte KBT. Nej. Jag kom dit, men jag måste säga det, för annars får inte jag en enda patient skicka till mig. Men jag vill bara sitta här och snacka som att det är psykodynamisk terapi.
Mer. Jag fick KBT, men då fick jag bara en broschyr där det stod om du har en impuls att köra över någon eller sticka någon i ansiktet med en vasst föremål. Skriv upp vad du tänker innan du tänker det. Men det var ju mer OCD. Men det var liksom, jag hade inte det. Sen gick jag aldrig tillbaka igen.
Nej.
Men jag fick den broschyren.
Men så det var KBT?
Det var KBT.
Du gick till en sån, okej.
Okay. Mm. Okay, terapiform, en broschyr.
Om du tänker att du vill köra över någon med bil, gör inte det.
Men är det för att
det var aldrig mitt problem.
Är det liksom då för att man räknar pinnar och det är liksom så man får vårdpeng? Är det så?
Det måste vara något med
att
det.
Varje gång jag har gett en broschyr och sagt kör inte över någon människa, så jag liksom, då har jag plockat en pinne. Och då kan jag göra det så mycket snabbare än någon som håller på att prata med någon i 18 månader. Precis. I psykodynamisk behandling.
Mm. Det måste ju vara så.
Och att det är det systemet vi har uppmuntrat med incitamenten som är nu. Fy fan.
Ja, men det är bra nu att psykodynamikerna har fått lite ammunition mot KBT-dräggen.
Ja, nu har de ett data.
Data mot miljontals KBT-data.
Moderaterna går igenom en kris just nu.
Mm.
Mm.
Det är nästan svårt att stå och se på. Oavsett vad man tycker om partiet så är det lite hårt att se. Man liksom vet inte vad man ska göra riktigt. Om man kan göra något ens. Om man ska ringa någon eller skicka något uppmuntrande citat. Där det är så. Your wounds will make you who you are in the future.
De må vara högers galna hund. Men det här är inte värdigt.
Det är inte värdigt. Man är väl en empatisk person. Man känner ändå, vad är det som pågår? Moderaterna ändrade sig ju angående Sverigedemokraterna och efter det gick det lite åt skogen, verkar det som. De fick superduper lågt stöd i senaste opinionsundersökningen. Vad det nu var, 18-19% eller någonting. De har en kris nu och symptomen syns ganska tydligt. Det främsta är ju att alla säger att de har en kris. Och att Anna Kinberg Batra svettas ganska mycket, ymnigt ur pannan.
Har du sett det?
Mm. Ett annat symptom är att det börjar kastas omkring olika uttalanden och hetsiga, ogenomtänkta förslag från moderat håll. Varje dag nästan.
Mm, jag har sett en hel.
Varje dag man vaknar så är det något nytt, en ny rubrik som är så här. Nytt moderat förslag, bygg ett fängelse av Gotland, lås in alla som ser citat knarkiga ut. Mm. Viktigt för att öka tryggheten i samhället, säger Anna Kinberg Batra. Varenda morgon så är det en sån rubrik.
Mm.
Men jag skulle vilja stanna upp en stund vid ett specifikt sånt här typ av uttalande som Moderaternas andre vice ordförande / talesperson för arbetsmarknadsfrågor Elisabeth Svantesson gjorde 14 februari i Sveriges Radio. Jag vet att man kanske inte ska ta det som sägs under en kris på jättestort allvar, men jag har tänkt så mycket på vad hon sa, för jag kan inte riktigt förstå det. Det har jagat mig om nätterna. Elisabeth Svantesson och Sossarnas arbetsmarknadsminister Ylva Johansson pratade om hur man ska lösa det här med att det tar så lång tid för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.
Mm.
Och då specifikt nyanlända som saknar utbildning. Det var ett mystiskt samtal. Det första som jag måste få säga var konstigt var att båda två svalde saliv på oerhört märkliga platser i varje mening nästan.
Okay.
Mm-hmm. Jag vill att ni ska lyssna på det och fundera på vad det här är. Betyder, för jag kan inte förstå Det var så himla mycket.
Svenska för invandrare till exempel.
Särskilda projekt för att ta fram nya
olika
arbetslösa. Men om jag får ställa en fråga.
Jobbar.
Och när jag tillträdde var det 27.
Aldrig någon som tidigare har nått. Och då kan man inte...
Eller högre kompetens. Samt till låga löner. Utbildning. Och det är klart att...
Men det som är problematiskt just nu och här,
det är att som för andra arbetslösa.
Spotta ut läckerålen.
Ja, men vad är det? Det är det första som är väldigt konstigt. Vad är det som hundar som sväljer så när de är skamsna? Är det att de vet att de pratar om ingenting som betyder någonting? Och att de liksom är så självmedvetna att de hela tiden sväljer? För det var så mycket.
Mm,
och om någon politisk expert kan kanske höra av sig och förklara vad det här är för fenomen. För att jag tycker att vi måste fundera kring det.
Jag har fått sådana här supersura tabletter.
Ja, någonting väldigt mystiskt. Mm. Så bara det här gav ju samtalet en väldigt underlig aura av osäkerhet, av liksom en känsla av att man förstår inte redan här. Vad är det som händer egentligen?
Varför löper er salivproduktion amok när ni pratar om det här?
Är det något vi inte hör? Är det någonting under ytan här?
Eller så älskar de så mycket så att de helt enkelt bara utsöndrar extremt mycket saliv.
De saliverar av exaltation.
Över den här jättebra förslaget.
Ja, någonting var det. Men i alla fall då, konkreta lösningar för att få in nyanlända på arbetsmarknaden tidigare. Sosarna och LO vill att enkla jobb, såsom bärplockning, ska gå till människor bosatta i Sverige. De vill ändra reglerna för arbetskraftsinvandring.
Just det.
Elisabeth Svantesson fick bemöta det här då. Och tycker inte att det kommer åt kärnan i problemet. Utan hennes förslag då för att komma åt integrationsproblem och för att få in nyanlända på arbetsmarknaden är följande.
Vi har ett superstor utmaning. Stora integrationsproblem. Tvinga människor då att plocka bär.
Ja, just det.
Tvinga människor att plocka bär, slängde hon in lite hastigt.
Tvinga människor att
plocka bär? Tvinga människor att plocka
bär. Inte formulera det så.
Nej, det var lite man började fundera.
Ja.
Det stannade kvar hos mig. Att vad nyanlända ska, den homogena gruppen nyanlända ska tvingas plocka bär.
De är väl liksom inte rakt av våra fångar, de nyanlända. De är väl inte som människor som sitter i fängelse helt
som
och hållet.
Som vi ska släppa ut i skogen för att vi vill tvinga dem att plocka bär. Det är liksom... Tvinga människor att plocka bär bara en mening som jag kanske inte förväntade mig att höra från en utbildad nationalekonom som också har troligt...
Tvinga dem att bygga en ny Göta kanal. Det är... men man brukar ju inte... precis. Man kanske säger att det är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd om du vill få din...
Ja.
Ditt bidrag på något sätt så ska du göra det här.
Men något sånt är man van vid att höra. Det
var verkligen tala ur skägget där. Tvinga dem.
Tvinga dem att plocka bär. Jag är inte utbildad nationalekonom, men jag tycker ändå att det lät otroligt slängigt. Elisabeth motiverade varför också. Vi måste tvinga människor att plocka bär. Det motiverade hon så här.
Ja, men låt oss bara konstatera, vad är problemet? Jo, att vi inte har några krav på nyanlända, på ungdomar, så att de inte faktiskt plockar bär.
Det är därför de inte plockar bär.
Alltså, jag personligen hade ingen aning om att det var det konstaterade problemet med den svenska arbetsmarknaden. Att samhället inte ställer krav på den homogena gruppen nyanlända och ungdomar. Och bristen på krav från statens håll leder till att de alltså inte plockar bär.
Svante som går in på en flyktingförläggning och bara, vilka plockat bär här då? Idag? Inte en hand.
Inte en enda. Och det, hon menar liksom, här har vi roten till någon slags integrationsproblem och arbetslöshet. Varför har ingen sagt det innan då? Att om vi inte vill ha segregation eller folk som är utlåsta från arbetsmarknaden, så måste unga och nyanlända gå ut och plocka bär.
Mm. Då kommer, en gång i morgon kommer de kolla nyanlända, och om deras händer inte är blåa så huggs de av.
Som jag förstår så menar Elisabeth att vi inte kommer åt problemet med att nyanlända och ungdomar inte plockar bär genom att försvåra att ta in arbetskraft från andra länder, som sossarna vill. De vill ju att man ska ändra i lagstiftningen så att det kanske blir olönsamt att ta in någon från Thailand.
Mm. Ja, för det är det att det kommer thailändare och kanske polacker, det kanske mer var förr polacker, och plockar bär här under säsong.
Precis.
Vi har jättemycket invandrare som plockar bär, men de åker hem igen.
Ja, de är bara invandrare en kort period i Sverige.
Och nu har vi alla de här som ändå är här, och då borde vi stoppa de här thailändarna vid gränsen och låta dem plocka. Vi har ju thailändare här.
Men sossarna menar liksom att då måste vi ändra i lagstiftningen så att det blir jobb.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Tryggare att ta in någon som, ja, från Thailand kanske.
Det är kanske smart, då tvingar man ju upp dem till Norrland också.
Mm, det är sant.
Då blir man ju av med dem i förorterna, att säga.
Här kommer slängs fler bra förslag.
Du menar de här områdena som Reinfeldt har flygit över och konstaterat att det finns mycket plats i landet.
Ja.
Att vi får dit dem.
Det kommer bli en levande landsbygd.
Ett, där finns utrymme. Två, där finns bär.
Mm. Men alltså Elisabeth menar ju att kärnan i det här är att ungdomar och nyanlända inte har krav på sig. Som gör då att de istället flummar runt som några hippies och inte plockar bär och gör sig till ärofyllda medborgare. Som vi andra skulle ha gjort om vi var arbetslösa. Så det första jag gör är att tänka, finns det bär att plocka? Så att jag kan bevisa mig själv i samhället. Så drar jag upp till liksom boden, stationerar mig där.
Om de använder sina händer till att plocka bär, då hinner de inte onanera så mycket.
Som de annars ju gör.
Var det ett skämt om att Elisabeth Svantesson är frikyrklig?
Nej.
Eller?
Ja, det är inte tänkt på. Men vad heter det? Lazy hand is a devil hand. Eller hur går det? Alltså, icke upptagna händer. Alltså, händer som inte plockar bär, kasta sten.
Ja, det är ett nytt valspråk.
Det är ungefär vad jag försöker säga.
Mm. Mm. Elisabeth menar att hela den här bärparadoxen, som jag antar att nationalekonomer kallar den, börjar med att den homogena gruppen ungdomar och nyanlända är fruktansvärt bortskämda. Glidare nästintill, som vägrar plocka alla våra bär. Och det arbetsgivare slash köpare får göra då är att gråtande ta in folk från Thailand. Men det skulle de aldrig göra om ungdomar och nyanlända haft lite disciplin och plockat bär.
Vad jag menar är, om det vore så att svenska ungdomar och nyanlända plockade bär, då skulle ju inte det komma hit människor från andra länder och plocka bär.
Logisk slutledningsförmåga. Mm. Om det var fullt i skogarna av ungdomar och nyanlända som plockade bär, då skulle det inte få plats med någon från Thailand som vill plocka bär.
Jag kan inte pressa in en thailänder i en svensk skog snart. Det kommer vara fullt.
Det är fullt.
Jag tycker det är bara något det här med att vi ska tvinga dem. Man kan väl ha lite så här mera morotstänk att ni måste plocka bär, annars ingen sylt på flyktingförlängningen.
Precis.
Vi tar ifrån dem deras sylt.
Eller moroten.
Så att de förstår liksom, vad tror du sylten kommer ifrån? Tror du där uppstår det tomma intet eller?
Man måste ju plocka bären för fan.
Eller bara, ni vet att ni får äta hur mycket ni orkar medan ni plockar bär.
Det är ju en morot som ju de flesta människor tickar igång på alltså.
Det är väl så man lockar folk till jordgubbsplockningen, tror jag.
Jo, för egen del kan jag bekräfta att det är det som har lockat mig till att plocka jordgubbar tidigare.
Men så det kommer då locka 16-åriga afghaner till inre Lappland, ja, att de får så här äta så mycket lingon de vill.
Här är ett erbjudande ni inte kan motstå. Och Elisabeth vill att vi ska ställa de här kraven då, att man ska bli straffad ju i princip om man inte plockar bär. Alltså tvingande åtgärder, typ att man inte får ersättning eller att man kanske måste finansiera sin SFI-utbildning i björnbär för att få den. Att man åker och plockar björnbär och så är det kanske 3 hinkar för en termin. Eller någonting sånt. Hon berättar inte detaljer.
Men vad sa du att hon sa på riktigt? Att man skulle finansiera...
Man ska inte få någon ersättning om man inte plockar bär till exempel då.
Just det.
Mm. Men det är ju som sagt mycket frågor som uppstår. Hur ska det lösas rent praktiskt? Det finns inte bär året runt. I nuläget, februari, mars.
Nej.
Vi kan inte skicka upp någon. Och hur mycket vi, Elisabeth än vill, så kan vi inte bussa upp ungdomar och nyanlända i skogarna för att plocka bären.
Ja, det löser bara sysselsättningen en månad om året ungefär.
Ja, precis. Var ska alla bo? Ska det vara någon slags tält? Eller kanske flytta in i spökstäder då, i inlandet?
Svamp då?
Svamp har vi ju också, men det är ju sen höst.
Ja. Okay. Ja, men med allt man kan plocka så är det kanske en 3 månaders säsong eller någonting, ja, i alla fall.
Ja, men det skulle man, men då har vi ju ändå kvar ett antal månader på året där inte.
Och kanske lite mer om de åker från Skåne upp till Lappland, alltså följer liksom säsongen.
Får resa hela året runt från södra Sverige upp till norra.
De får börja med jordgubbar redan i maj, juni i södra Sverige. Och sen så
Moderaterna slutar det liksom
med hjortron i Kiruna.
Där har vi ju 6-7 månader alltså av arbete, och det är ju faktiskt helt otroligt.
Folk kommer börja hata invandrare än mer.
Ja, det här är inte bra med SD, för de vill bara att det ska vara Putte i Blåbärskogen. Nej. Och Mors lilla Olle, så kommer det bara vara nyanlända i skogen.
Man går ut till sitt lilla hemliga smultronställe, och vem står där?
Men det är också att det här skulle lösa liksom integrationsproblem, har jag ju lite svårt att se, i och med att det är inte många i skogen. Grejen med skogen är att det är ingen människa där. Det är därför det är skog. Så att om man tänker att man vill knyta kontakter och komma in på arbetsmarknaden, så är det svårt då. Om man bara är jättemånga ungdomar och nyanlända i skogen själva. Det är svårt sen att få någon som skriver liksom en referens på en. Det är en älg som får liksom trampa på ett kontrakt för att bekräfta. Jag vet inte hur det ska gå till exakt.
Nej, men
det är liksom inte klockrent så om man vill säga ja, men jag har jobbat med det här då. Nu fick jag fler kontakter, nu går jag vidare i arbetslivet. Ja, men det enda du kan göra är att plocka bär.
Ja, men det alla,
kanske någon säger.
Ja, men det alla säger ju då också, det här med att svenska ekonomin är så liksom utvecklad och så hög så här, produktivitetsgrad, eller vad man säger. Mm. Så att man måste utbilda alla så himla mycket. Man måste ha liksom en gymnasieutbildning för allt. Så det här kan ju inte vara ett ledigt och skaffa en sån kompetens, tänker
Nej.
Man heller, för att bli matchad för svenska arbetsmarknaden.
Nej, precis. Det är ju någonting annat kanske då. Det är det här med kraven. Mm. Folk inte ska slappa så mycket, tycker Elisabeth. Men det är många frågor som står obesvarade efter det här uttalandet. Och det kan ju vara på grund av att Moderaterna, som sagt, är i en kris. Det är lite konstig stämning. Vi får inte svar på alla frågor. Men det kan också vara att det är deras nya grej. Att MUF får skriva en ny valåt 2018. Som kanske Sverige tvingar människor att plocka bär när Sverige är som bäst.
Just
till exempel. Plocka bärlinjen.
Sverige tvingar när Sverige är som bäst.
Men det är ganska catchy.
Hörrni.
Ja?
Sluta gnida ditt skägg mot mig.
Ja, förlåt. Fortsätt.
Donald Trump och Fox News har fel om att det skulle finnas något som helst problem här. Att det skulle vara trouble in paradise i superlandet Sverige. Vi har nämligen A-kassa och starka fackföreningar. Otroligt, va? Det som är Bernie Sanders rosenskimrande fantasibild om the welfare paradise Sweden. Fast på riktigt. Alla här är snälla, glada, friska, solidariska, vackra och kåta. För A-kassan och facket finns. Lilla Drevet sponsras av Akademikernas A-kassa. Att vara med i Akademikernas kostar endast 100 kronor i månaden och ger dig upp till 20 000 kronor i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Så att inte vara med i A-kassan, det är bara idiotiskt. Gå med för guds skull och lev Bernie Sanders våta dröm. Akademikernas är för alla er som är eller är på väg att bli akademiker. Ni andra kan gå in på A-kasseväljan, välja akassa.se som Akademikernas har konstruerat och se vilken A-kassa som passar just er. På akademikernas.se kan du läsa mer om alla villkor för alla olika tänkbara situationer. Till exempel har man rätt att plugga på halvfart samtidigt som man får A-kassa. Mm. Lilla Drev sponsras också av fackförbundet Jusek. Ett medlemskap i Jusek innebär bland annat en förbättrad inkomstförsäkring. Är du med i Jusek får du 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Läs mer på jusek.se. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar sammanlagt 351 kronor. Är du redan med i A-kassan lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Tar du steget och går med i Akademikernas och snedstreck eller Jusek tack vare den här podden får du gärna skriva det i din ansökan. Du kan också berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
Om du ser någonting ångestsvettigt liksom dra förbi dig en väldig fart på en av Malmös gator, bli inte rädd. Det är bara Ola som ätit pizza.
Va?
Va?
Var ser du på väg?
Du vet, Ola, när du äter en pizza så får du så väldigt mycket ångest för ditt utseende. Och så börjar du liksom gå av den. Det gör du ju.
Alltså power walker över hela stan.
Man har aldrig sett sån ångest som en gång när jag träffade Ola att man hade ätit en vegetariana.
Just det. Och jag går runt där i mina leggings. daska mig själv på skinkorna hela tiden. Mina power walker.
Sen hem och duscha kallt. Men kul då för dig att du kan ställa upp i ett lopp. Datumet är nu klart, kamrater, som det står på deras Facebookgrupp. Den 20 man blir det Greiderloppet.
Greiderloppet?
Mm. Greiderloppet.
Oj.
Mer info kommer inom kort, står det. Ah, förlåt, anmälan öppnar cirka i mitten av februari, jättebra. Så ni kan fortfarande anmäla er. Mm. Och succén med barngrejder kommer ske även i år, enligt Facebook-sidan.
Barngrejder.
Mm. Alltså det finns grejderloppet och sen finns ett litet lopp för smågrejders.
Okej, okay, men då kan vi åka dit allihopa som en familjegrej.
Ta med dem.
Grejderloppet alltså.
Grejderloppet.
Är det döpt efter Göran Greider?
Det är det. Loggan är en bild på grejder. Förra året samlade Greiderloppet in 43 472 kronor, vilket är helt sjukt, står det. Ja. För Greiderloppet är de som inte bara vill springa av en vegetariana, för att det är för människor som vill springa för något. Mm. Och i detta fall är det då för välgörenhet. Och alla pengarna skänks till den passivt aggressiva välgörenhetsorganisationen Vi gör vad vi kan.
Okej. Okay. Men det är alltså att man anmälningsavgiften då går oavkortat till Vi gör vad vi kan.
Ja.
Men är allt
det en välgörenhetsorganisation med absolut tristast attityd? Ja, vi gör vad vi kan. Förlåt. Jag har inget mer på det. Jag bara tycker att alla som ställer upp det verkar underbart.
Men det här är på riktigt.
Det är ett socialistiskt lopp.
Okay.
Så alla vinner samtidigt.
Har Jörn haft eller något att göra med att det heter Greiderloppet?
Den som kommer in först måste genast springa tillbaka och dra den som är sist. Bära den på sina axlar.
Wow.
Mm-hmm. Men är det i Dalarna där Göran Greider bor? Eller?
Det vet jag inte, det kollar jag inte upp.
Nej, okej.
Okay. Jag vet exakt vad det är. Jag har bara tre saker jag vill säga om Göran Greiderloppet. Det är den 20 maj. Ja, barngreiderloppet är även i år. Och pengarna går oavkortat till den passivt aggressiva hjälporganisationen Vi gör vad vi kan. Vi syns den 20 maj.
Mm. Vad är vi? Du vet inte om Vi gör vad vi kan.
Varje gång man frågar Vi gör vad vi kan, vad de gör för någonting, så får man svaret Vi gör vad vi kan. Och sen så stänger de av mobiltelefonen.
Brottsförebyggande rådet Brå kom med sin nya rapport igår när vi spelar in, alltså i tisdags, det är onsdag idag. En rapport som heter Brottsutvecklingen i Sverige, och den beskriver 2000-talet fram till 2015. Mm. Viktig rapport, inte bara inrikespolitiskt slagträ utan alla politiker i hela världen har ju hängt upp sin argumentation på hur mycket eller lite brott det är i Sverige.
Ja.
Från Moskva till Washington.
Några sketna små gängmord i det här lilla jävla blåshålet som vi bor i. Det används av fina, berömda män ute i stora världen, som Nigel Farage, som hans viktigaste rationalisering till varför Storbritannien ska avsluta alla internationella relationer och framöver bara återskapa ett Downton Abbey Live.
Jävla kidsen i Rinkeby.
Ja. I Sverige handlar det mycket om Sverigedemokraterna. Jimmy Åkesson har debatterat med justitieminister Morgan Johansson 18 gånger ungefär sedan Jimmy och Mattias Karlsson skrev sin Trump har rätt debattartikel i Wall Street Journal. Åkesson menar att det går åt helvete då med brottsligheten och sånt. Så här lät det i studiet.
Om man tittar på våldsutvecklingen då de senaste 10 åren i den här nationella trygghetsundersökningen, så när jag tittar på de här kurvorna så ser inte jag det du beskriver riktigt. Det är en ganska rak kurva. Det är en viss stigning på sexuella brott då det sista året, men annars är det ganska raka kurvor. Är det då korrekt att beskriva det som att allting bara går ut för?
Jag vet att dels så kan man, det är klart att man kan tolka statistik på en väldigt massa olika sätt, så är det. Det finns också förklaringar till exempel till att det dödliga våldet har minskat och så. Men samtidigt, som jag sa, det finns väldigt många människor som upplever den här oron, den här otryggheten. Vi har ju sett den nationella trygghetsundersökningen där den upplevda otryggheten har ökat.
Ja, hahaha. Skitsamma att brotten inte har ökat. Det viktiga är att det känns som att de har ökat. Ditt dumma trash. Äckliga falukorvsfascist. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Visst är det så. Visst är det så. Men om man ska vara ärlig då, så är det så att Sverige faktiskt när det gäller brottsutvecklingen utmärkt sig negativt på så vis att det inte har blivit bättre här i samma takt som i andra länder.
Mm, det blir bättre överallt.
Det blir bättre överallt, men inte lika snabbt här.
Nej.
Så att det blir relativt sett sämre i Sverige, fast det blir bättre hela tiden. Ja, men det är en jättestark allmän trend att den grova brottsligheten dyker i västvärlden. Mordfrekvensen har mer än halverats i många länder sedan 1990. Men i Sverige är den ganska stillastående jämförelse. Jag såg något om att den minskat från 1,3 mord per 100 000 invånare då till 1,1 idag.
Mm.
Och det finns en stor konsensus bland kriminologerna att dödligt våld i hemmet och det som kallas det klassiska svenska fyllemordet, det har minskat.
Mm. Tacka bag-in-boxen för det.
Det låter orimligt.
Man
blir så full som man inte orkar mörda någon.
Man dricker rödvin.
Vi slår varandra lite varje dag istället för mycket. Två gånger i veckan.
Ja, det där kontinentala dryckesvanorna.
Vi är mer kontinental misshandel nu för tiden.
Den här härliga franska. Alltså mamma ger en örfil. Man ger sin fru en örfil. Man har lite passare. Dricker 12 stycken 7,0 på lördag.
Man är tillräckligt arg för att ge henne en uppläxning. Men inte tillräckligt full för att ha ihjäl henne. Jag är väl lite mer fransk, så att säga.
Ge en lavett då och då.
I Sverige har minskningen då utav de där morden nästan då till stor del kompenserats av en ökning av dödligt våld kopplat till skjutningar och uppgörelser i gängmiljöer.
Mm.
Jag hörde Lasse Wierup, krimjournalist och författare till boken Svensk Mafia, prata om det när han var med i podden Det politiska spelet för ett par veckor sedan. Och han sa då att det har blivit en tudelning, att en stor del av befolkningen upplever ökad trygghet jämfört med tidigare. De har i mindre utsträckning barn som är ute på stan och utsätts för skit och ställer till med skit jämfört med förr. Medan det är en väldigt hög nivå av otrygghet som är koncentrerad till en del av befolkningen, som är de som bor i, som han sa, tror jag, fler familjsbostäder i utsatta områden med minst en utlandsfödd förälder. Men den här grejen då med våldet i de här utsatta områdena som vi har skitit i, det pratas det ju mycket om nu. Men då tänkte jag att vi skulle prata om det här andra. Alltså jag undrar över den här andra delen av tudelningen. Alla bara säger det som en självklarhet, att ja visst, är det så att den våldsamma brottsligheten i väst sjunker? Varför då? Mm. Vad är det som har hänt med det gamla hederliga svenska fyllemordet?
Mm. Jag sa ju det.
Jontans tes är bag-in-boxen.
Ja, just det. Okej. Okay. Nej, men jag vet inte. Jag försökte googla på det.
Mm.
Vissa säger att det beror på bly.
Bly?
Bly.
Bly. Man började med blyfri bensin.
Alltså det är därför.
Och bly är ett nervgift som gjorde folk tokiga.
Ja.
Och som folk hade mycket högre halter av för under 70-80-talet i sina kroppar.
Så för att vilja mörda folk på fyllan?
Ja, exakt. Att alla ungdomsligister hade bly i sig. Ja, de hade fått en nervgift i sig och blev tokiga och mer impulsiva. Den här teorin är inte helt accepterad.
Första gången jag hörde den.
Den fick inte mig att inte tro på bag-in-box-teorin. Nästa teori?
Det finns en del snack om att det handlar om bättre övervakningssystem och polisarbete.
Men det...
och färre kontanter i samhället och sånt. Och mera...
Men det har vi inte med fyllemord att göra.
Där vi pratar lite om våldsam brottslighet överhuvudtaget. Men det kan ju också vara så att folk råkar bli mördade när de blir rånade och sånt.
Men nu rånar man inte folk, för det går inte att få tag på deras pengar.
Nej.
Man är tvungen att ha en egen kortläsare för att råna någon i för tiden.
Och också så här, har jag hört att elektronik har blivit så billigt att, du vet, att gå in och så här råna typ Elgiganten idag.
Ja.
Eller att det är så stor risk, man har övervakningskameror och det är så liten vinst.
Ja.
Sånt var superdyrt på 80-talet jämförelsevis.
Och att andrahandsvärdet är för litet.
Ja.
Så även om du stjäl en iPhone 7, så när du ska sälja den så får du inte mer än 500 ändå.
Nej, de ringer ju mig 4 gånger om dagen och vill ge mig en iPhone 7.
Ja,
och jag ska få fakturera dem 2000.
Försök att vara legist och slå sig in på den marknaden.
Jättesvårt.
Men sen är det också det jag ofta läste som lyfts fram, är det här som Lasse Wierup också säger.
Vi har väl blivit betydligt mer intoleranta mot våld.
Jaha.
Det kanske inte är en förklaring till varför. Ja, men då undrar man varför det blivit det. Men det har bara blivit så.
Men du vet, jag håller med om det.
Det stämmer ju verkligen, tycker jag också, om man tänker på det.
Det känns som att bara liksom, gubbarna, jag vill inte nämna några namn, men kanske så här Martin Timmel eller vad som helst. Att de är mer så här, ska fan slå det på käften. Eller Robert Aschberg eller så här. att det
var en sån jargong.
Men hans generation så här, vad sa han? Ja, men gå och slå han på käften då.
Och nu hade det varit liksom en kränkning.
Ja, det var så här, vadå, är ju galen. Slå han på käften. Det är som att säga, men mörda han då?
Ja, men det är att vi tolererar inte våld som vi gjorde förr.
Jack Fylking och Leif GV, Martin Timmel och
Kjell
Bergqvist.
Ja. Jag ska liksom smälla till.
Ja.
Ja, men slå han på käften då. Jag satt och skrek så i Aschbergs program hela tiden. Ja.
Men vad problemet är? Problemet är att folk inte får tillräckligt mycket på käften. Och,
ja.
Så säger han.
Och det är, alla de klippen hade blivit så här virala klipp som det var i outrage över nu. Ja. Att de sa något sånt. Nej, men det är vi folk som spöar människor. Vi har ingen tolerans för det.
Nej.
Folk som spöar människor har aldrig varit så diskriminerade och stigmatiserade. Nej. Men Lasse Wierup pratade om att anmälningsbenägenheten har ökat otroligt mycket. Ja. Eller att det är så mycket som typ inte var ett brott är det idag. Att våld i skolan idag alltid anmäls, sa han.
Mm.
Vilket jag bara tycker känns konstigt. Bara jämfört med för 20 år sedan. Att det hade känts som en märklig överreaktion om man kontaktade polisen varje gång de fick stryk på min högstadieskola. Och att det finns ingen mycket lägre tolerans för att man ska få slå sitt barn eller att man slår sin fru. Mobbing anses inte vara en naturlig del av skolgången.
Nej.
Det är fel med rasism och sexism. Eller jag vet inte hur mycket det är så. Att alla killar på min högstadieskola kanske skrek homofoba och rasistiska saker hela tiden. Alltså, jag fattar att det har försvunnit från mitt liv för att jag blev äldre. Men det kanske också att man inte gör det i dagens högstadieskorridorer.
Men det är möjligt.
Jag vet inte. Bara för att det anses fel med abuse idag. Mm. Man tycker att
men
det är
det
fel.
Så då att i vissa av de här områdena så anses det inte vara fel? Att skrika homofobiska saker eller kalla folk för rasistiska grejer eller om någon spöar någon på rasten. Att där lever fortfarande 1970-80-talets syn på det hela kvar.
Jag vet inte hur det är på deras skolor, men alltså man upplever ganska lite sån stämning från de gangstrarna liksom ändå. Att de håller på med sitt liksom gängvåld.
Yeah.
Men det är väldigt lite såhär, alltså man känner ganska liten otrygghet för att utsättas för någon såhär Clockwork Orange-överfall.
Yeah.
Alltså att det är ganska lite Paolo Roberto i Kungsan över dagens värstingar.
Ja,
det är inte det här, jag har väldigt lite sån känsla att det är såhär, vad fan glor du på?
Nej, utan det är mer precis. Det är ganska skönt.
Yeah.
Det
var fan värre på Roberto.
Att de också liksom är då bara på något vis är anpassade till den här
man önskar
den här låga toleransen för.
Precis, man önskar att Paolo Roberto hade varit en liksom ordentligt organiserad knarklangare snarare än den här vad heter legisten
som bara går ut och liksom så blir kåt av att spöa random svämmar. Jag pratade med någon så lite äldre stockholmare som sa att han bara var där i Kungsan ibland runt 87 och att han var med om det att en gång kom fram en kille till honom och så här att satt en tändare under hans näsa och tände den. Och så bara reflexmässigt slog han bort handen. Och så sa den här killen, vad fan rör du vid mig? Ja, men jag vet inte. Det är bara konstigt att det bara är någon slags konstig civilisationsprocess. Eller vad fan är det? Också hela grejen med kvinnors rätt att slippa sexuellt våld. Att, alltså stora Bill Cosby-avslöjandet hade inte kunnat hända för 30 år sedan. Prata om det, kampanjen och sånt. Nu är tiden mogen för att alla ska tycka att det är fel.
Ja. Det är lite rosling. Stämning idag.
Ja.
Ja.
Ja, men det är bara sån allmän känsla av att det är så mycket mer sjukt med våld idag.
Mm.
Man kan inte hålla på med våld. Man bara gör inte det.
Nej.
Alltså sånt som bara hände på en skola för 20 år sedan. Man bara, oj shit, pinsamt för honom. Han fick stryk. Det skulle bli en viral video idag. Som alla skulle förfäras över. Också fotbollsvåld har jag tänkt på. Är det inte så nu med allt när våld på fotbollsarenor, att det kommer in en snusdosa som landar 2 meter ifrån den som ska slå hörnan.
Nej,
då måste man bryta matchen, bestraffa IFK Göteborg med poängavdrag, spela resten av säsongen inför tomma läktare. Olof Lund och Patrik Ekvall ska prata förfärat om att idag dog fotbollen i 3 timmar. Bank och Niva skriver krönikor om att de orkar inte mer. Men var det inte så på 80-talet att det var liksom, det var typ nazister inne på läktaren som bara slog ner pappor?
Var nazister på planen?
Och så sprang in och slog ner dem.
Ja. Det var ett tag sedan en linjedomare bara inte stod ut med att det skrek så himla mycket. Så att han var tvungen att gå in och gråta. Det hade ju Robert Aschberg och Kjell Bergqvist och Martin Timmel aldrig liksom tillåtit. Det hade de drivit med den.
Ja, ja, exakt. Och det skulle vara tabu att göra den vinkeln nu och håna honom för det. Mm. Så nu ska man så här, ta allas kränkthet på allvar. Mm. Och det är väl bra. Mm. Det är väl jättebra. Mm. Men, ja, men det är något vi säger där med gangstrarna då. Att sådana som vi är liksom, sådana i vår samhällsklass är tryggare än någonsin då. Trots att det här speciella uppskruvade gangstervåldet som är värre än någonsin. Mm. Men att det bara... Att det är så en absurd hög nivå av våld inom vissa grupper som har accepterats. Men man skulle inte acceptera att de bara gick runt på stan då, som Paolo Roberto.
Nej.
Men jag funderar också, det finns ju också en sån här teori om att närvaron av riktiga gangsters också kan sanera bort lite utav den här spontana gangstervåldet.
Alltså man tänker på med Yakuza till exempel, som inte vill ha människor som springer runt och skapar dålig stämning när de ska sälja knark och hore liksom.
Exakt, det är som precis, det är exemplet lyfts fram med Japan, att de har lägst brottslighet, lägst vardagsbrottslighet i hela världen, men de har världens mest etablerade maffia, Yakuza då, som är, och den är helt socialt accepterad. Ja. Polisen accepterar den i princip. Mm. De så här bekämpar den lite för syns skull. Mm. De gör så här tillslag mot Yakuzan, men Yakuzan har ju massa poliser på sin lönelista, så de vet alltid om de ska göra tillslag. Men då lämnar Yakuzan lite vapen och knark åt dem för att polisen inte ska tappa ansiktet när de kommer dit.
Så lämnar du två, en påse Mariana och en Beretta.
För de accepterar inget småbus liksom. Nej. De måste sanera gatorna helt. Men är det så nu då att de här bara sociopaterna som typ inte älskar våld, de har bara kanaliserats in i ordentlig organiserad brottslighet.
Jag berättade tidigare på ett bolag där man ringde runt och lurade människor att köpa domäner.
Okej.
Okay. Mm. Vilket typ var lagligt då, tror jag. Lite. Men det var liksom skurkar som hade det här företaget. Och bland annat så hade de tagit en gammal torped och gjort honom till personalchef.
Oj.
Och då var han tvungen att ta in mig på ett samtal, för att jag kom alltid för sent. Mm. Och så han hade då bytt sin läderjacka mot slips och kostymbyxor. Och han frågade mig varför jag inte kom, och jag sa saker som att min veckaklocka funkar inte, jag är ledsen nu för att jag har problem med min flickvän. Mm. Och jag såg att han bara ville ta ut mig på gården och spöa mig.
Ja, ja.
Men det gick liksom inte längre.
Och det var då för att den här din kompis hade startat företaget,
ja, kan inte ta ut sina medarbetare och spöa, även om både han och jag visste att det hade varit mycket mer effektivt.
Men det är som den svenska Yakuzan telemarketingföretagen. Ja. Som ringer och lurar pensionärer.
Det kliade i honom.
Det är ändå imponerande hur du är verkligen så genuin i din slapphet då. Att du ändå har en torped som chef.
Ja.
Det är inte nog. Du ska komma i tid. Det känns ju lite bättre för mig då. Att jag vet om att det inte bara att du tror att du kan köra med mig.
Nej.
Är någon sån här serb som kan mörda människor utan att pulsen stiger ett slag, så tänker inte du hålla ett möte med honom.
Men så vi återgår till att det självklart är så att vinsås är ju bättre än spritstinn liksom. Så jag hävdar fortfarande att det är bag-in-boxen. Fred i 3 liters format för mellan 2 och 350 kronor. Det kan det vara värt.
Det är kanske den absolut bästa hypotesen som vi har hittat. Det kan ju också vara det här med skärmsamhället. Att man lever inte IRL så mycket längre. Nej. Utan att man håller på nätet och mobbar och abusar varandra och så vidare.
Det jag gör på bolaget. Jag köper fred.
Så är det ju med till exempel med Livs barn. Att om hon så tvingar dem inte att ha skärmar. Mm. Det som händer då är att de börjar slåss. Mm. Och det är lite så minns jag ändå lite hela min uppväxt. Att det var killar bara slogs hela tiden. Ja,
för vi hade ingen iPad. Vi hade ingen padda.
Nej.
Det är möjligt. Bag-in-boxen och skärmarna.
Ja, precis.
Fredsbevarande metoder. Ja.
Ja, det var inget mer.
Just det var det.
Vi tänker på att gå in på sems.se och boka biljetter till Sems-turnén som drar igång snart.
Ja, eller till 28 mars i Malmö, Skuld.
Just det.
Jag kollade upp datumet nu så jag skulle kunna säga det.
Så man kan också gå in på lilladrevet.se. Där har vi ett kalendarium där man kan se där de olika lilla drevet människorna uppträder.
Mm. Väldigt proffsigt.
Kan man se att jag... Ja, jag är 15 mars i Uppsala och 16 mars i Stockholm på Oslipat.
Kummen.
Oslipat.com och kör stand-up comedy. Okej, vi säger tack till Aftonbladet Kultur, tack till Akademikernas Akas och Fackförbundet Ljusek. Tack till Malmö Musikstudio. Tack ska ni ha, Jonathan Unge och Moa Lundqvist.
Tack.
Jag heter tack. Ola Söderholm. Okej, vi hörs igen nästa vecka. Okej.
Hej.
Hej
då.
Hej då.
Three, three, three.